nyheterna klockan 22 den 9 oktober 1993 lät så här.
Minuter. Det här är Sveriges Radio P1 och klockan är 22.
Här är Ekot med en sammanfattning av lördagens nyheter. Rysslands president Boris Jeltsin gav idag order om att även de lokala parlamenten ska upplösas inför valet den 12 december. President Jeltsin förlängde också undantagstillståndet som bland annat innebär nattligt utgångsförbud och förbud mot politiska möten och demonstrationer. Undantagstillståndet ska gälla ytterligare en vecka till den 18 oktober. Den somaliske klanledaren Aidid är nu villig till eldupphör i striderna. I ett radiouttalande sa Aidid ikväll att han beordrat sina styrkor att avbryta anfallen mot FN-soldater. Aidid sa också att han stödjer USAs förslag att låta utreda vad som hände i somras då 23 pakistanska FN-soldater dödades i ett bakhåll. FN har tidigare utpekat Aidids styrkor som ansvariga. Sverige. Ett starkt försvar är den bästa hemgift som Sverige kan ha om vi vill gifta in oss i till exempel NATO. Det sa försvarsminister Anders Björk som idag talade inför NATOs parlamentarikerförsamling i Köpenhamn. Och Björk utesluter inte heller att Sverige ansluter sig till NATOs samarbetsråd som Socialdemokraternas försvarsexpert Sture Eriksson föreslagit.
Vi deltar redan i NACIS ad hoc-kommitté för fredsbevarande operationer. Om vi sen ska gå med i NACI eller inte, om det han avser, det tycker jag vi lugn och ro ska diskutera och jämföra det med de andra alternativ som finns för Sverige när det gäller att knyta närmare kontakter med och följa utvecklingen på säkerhetspolitikens område i Europa.
Men om man skulle gå med det, är inte det att ta ett litet steg in i själva NATO?
Nej, det tycker jag i och för sig inte. I NACI ingår ju en lång rad länder som överhuvudtaget inte är aktuella för någon form av NATO-medlemskap. Min uppfattning är att vi ska nu ta det lite lugnt. Det finns ingen anledning för oss att föregripa en utveckling som länderna inom NATO själva ännu inte är klara med hur de vill ha. Till det så ska vi dock göra en sak, och det är att se till så att vi bibehåller ett starkt och modernt svenskt försvar. För det är den bästa hemgiften vi kan ha med oss om vi skulle välja att gå med i någon form av säkerhetspolitiskt samarbete.
Försvarsminister Anders Björk intervjuades av Tore Rundgren. Nästa steg mot en europeisk valutaunion ska tas vid årsskiftet. Det enades EGs finansministrar om idag. Trots valutasammanbrottet i somras hoppas EG fortfarande på att en gemensam valuta ska införas i Europa under 90-talet. Det finns omfattande säkerhetsbrister vid kärnkraftverket i Ignalina i Litauen. Svenska experter har hittat ett 100-tal felaktiga reparationer i en av reaktorerna i kärnkraftverket. Säkerhetsbristerna skulle kunna åtgärdas med hjälp av svenska företag. Ett säkerhetspaket värt över 30 miljoner kronor har redan anslagits till Litauen. Men Litauen måste först anta en kärnkraftslag för att inte svenska företag ska kunna bli ekonomiskt ansvariga vid en olycka. Ytterligare en mordkomplott mot PLO-ledaren Yasser Arafat har avslöjats. Enligt PLOs ambassadör i Amman, Abdul Rahim, ska attentatsmän ha försökt spränga Arafats plan för 2 veckor sedan. Abdul Rahim sa också att Iran var inblandat i komplotten. Iran har tidigare fördömt fredsuppgörelsen mellan Israel och PLO. Så till Sverige igen. Det är rörigt i Göteborg ikväll i samband med det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraternas möte som just nu pågår på Götaplatsen i Göteborg alltså.
Skammens dag har detta kallats här i Göteborg, och att överhuvudtaget tillåta denna högerextremistiska jättedemonstration mitt på Götaplatsen en lördagkväll har också ifrågasatts. Men här är de i alla fall nu, Sverigedemokraterna, med sitt torftiga partiprogram som i stort sett bara rymmer en enda fråga, invandrarpolitiken. Och vad den här samlingen anser om den, det vet ju de flesta. Här ska de stå och gapa i ösregnet ett bra tag till. Till 22:30 har de tillstånd att hålla på. Sen ska demonstrationen upplösas. Och polisen är förberedd på bråk. Hela Götaplatsen är avspärrad. Och ett enormt polispådrag med kravallutrustning, hästar och hundar finns på plats. Och bråk har det redan varit när motdemonstranter tidigare ikväll rök ihop med polisen med stenkastning och slagsmål. Flera personer har skadats av kringflygande gatstenar och hundbett. Spårvägen ligger nere. Det kommer att bli en mycket lång natt här i Göteborg.
På höger flank, snabbt. Gå hundar, höger flank. Hundarna på höger flank.
Det sista var lite avlyssnat på polisradion i Göteborg denna lördagkväll. Oktober 1993, rapport från Ryssland.
Den ryske presidenten Boris Jeltsin förlängde idag undantagstillståndet i Moskva med ytterligare 8 dagar. Och samtidigt surrar Moskva av rykten om att Lenins balsamerade kropp ska föras bort från mausoleet på Röda torget.
Natten till idag började Moskvaborna pröva Jeltsins undantagstillstånd. Men över 5 000 personer fick känna på att det inte var att leka med. Så många greps och polisen tvingades avväpna en hel del män med stiletter. Men lördagens stora samtalsämne handlade om Lenin. Skulle hans välbevarade kropp flyttas från Röda torget efter 63 år? Moskvabor och turister passade på att ta bilder av ett mausoleum som kanske inte längre får behålla sin plats i den ryska historien. Redan för ett par dagar sedan tog man bort de strama vakterna utanför mausoleet. Och sedan dess är Röda torget sig inte riktigt likt längre. Många moskvabor tror att Jeltsin verkligen tänker föra bort den sovjetiska revolutionärens kropp från mausoleet, men att det kommer att ske diskret nattetid för att nya häftiga protester och bråk ska undvikas.
Oktober 1993. Val i Grekland.
Imorgon går Grekland till val efter en intensiv och smutsig valkampanj mellan den nuvarande premiärministern Konstantin Mitsotakis och socialistledaren Andreas Papandreou. Och med ett klart försprång i de senaste opinionsundersökningarna har Papandreou stora chanser att kunna återvända till makten.
Grekiska valmöten är väldiga manifestationer med fyrverkerier, flaggor och fanor. Och ända sedan militärjuntan föll för snart 20 år sedan har två nu 74-åriga veteraner stått emot varandra i grekisk politik. Socialisten Andreas Papandreou och hans PASOK-parti. Den konservative Konstantin Mitsotakis och hans Ny demokrati. Vi släpper inte Kring Papandreou har det blåst mycket, särskilt i slutet av 80-talet. Då stod han åtalad för att ha varit inblandad i en bankskandal där miljonbelopp försnillats. Ungefär samtidigt gick han igenom en svårare hjärtoperation. Dessutom lämnade han då sin fru till förmån för en ung flygvärdinna som han sen gifte sig med. Men nu är han på gång igen och anklagar sin motståndare för att under de senaste 3 åren har fört en kärv åtstramningspolitik som slagit hårt mot de svagaste i samhället. I en intensiv valkampanj har Mitsotakis varnat för att om Papandreou kommer åter så kastas Grekland på nytt in i en häftig inflationsspiral med höjda skatter, en upplåst offentlig sektor och därav följande enorma budgetunderskott. Men framförallt så har Ny Demokrati skjutit in sig på socialistledarens uppenbart svaga hälsa som tvingat honom att ta det lugnt i valkampanjen. PASOK har svarat med att kalla Mitsotakis lögnare, förrädare och tyrann i en valkampanj smutsigare än någonsin tidigare. I de senaste opinionsmätningarna leder Papandreou med upp till 8% och det troliga är att han i nästa vecka på nytt blir Greklands premiärminister.
Oktober 1993 om konflikten mellan Ryssland och Japan om de Kuriliska öarna.
2 gånger har detta sedan länge planerade officiella besök blivit inställt till japansk irritation. Den här gången hade Japan erbjudit Jeltsin att än en gång skjuta på besöket därför att han enligt japansk bedömning just nu inte rimligen kan ha något att erbjuda av det som japanerna önskar. Men han kommer alltså ändå, vilket tolkas som att han på det här sättet helt enkelt vill understryka att han har läget under kontroll hemma i Moskva. För Japan är alltså tidpunkten för Jeltsins besök sällsynt illa valt, därför att han med ett snart stundande val i Ryssland och med tacksamhetsskuld till den ryska armén knappast kan förväntas nu komma med några eftergifter i den fråga som ett halvsekel har förgiftat de rysk-japanska relationerna. Och som står hindrande i vägen för det ekonomiska stöd till Ryssland som inte bara Jeltsin utan också stora delar av västvärlden önskar från Japan. Nämligen frågan om Kurilerna. Det är 4 öar närmast den japanska huvuden Hokkaido som vid slutskedet av andra världskriget ockuperades av Stalins soldater. Därför finns det inte ens ett fredsavtal efter andra världskriget mellan Japan och Ryssland och därför vägrar Japan att ekonomiskt bistå Ryssland. Villkoret är att öarna återlämnas. Khrushchev på sin tid, liksom Gorbachev, har sträckt sig så långt som till att förklara villighet att lämna tillbaka 2 av de 4 öarna. Men signalerna därefter har varit blandade. Just nu är det alltså ingen som förväntar sig att Jeltsin ska kunna göra några utfästelser i den riktning Japan önskar. Så det som Jeltsins besök kan leda till är ett antal avtal om handel och tekniskt utbyte, men inget som berör de rysk-japanska kärnfrågorna. Och så länge disputen om Kurilerna kvarstår, så länge får Ryssland försöka genomföra sina reformer utan japanskt ekonomiskt stöd. Bengt Turner, Hongkong.
Elfte. Oktober 1993. Läget i Bosnien.
Så till Bosnien där FN nu har återupptagit evakueringen av sjuka och sårade. Idag ska också 2 FN-konvojer försöka få in mat, mediciner och andra förnödenheter till de 150 000 belägrade i städerna Maglaj och Tesanj som inte har fått någon hjälp utifrån på nästan 4 månader.
Kriget i Bosnien har gått in i sin 19:e månad med mera grymheter, fortsatt etnisk rensning, hotande massvält och ingen fred synlig vid horisonten. Från orter som Maglaj och Tesanj, muslimska städer som är omringade av serbiska styrkor och dit FNs hjälptransporter endast i undantagsfall nått fram. Det är strax 4 månader sedan det senast hände. Därifrån kommer nu via amatörradioapparatörer beskeden. 150 000 människor svälter, bokstavligen svälter. FN har kallat städerna ett svart hål. Men konvojer startar igår eftermiddag och försök görs nu på måndagsmorgonen att med 24 lastbilar nå städerna som ligger 8 mil norr om Sarajevo. Och i större perspektiv, FN räknar med att den kommande vintern dubbelt så många människor som i fjol vintras, 2 miljoner människor, helt måste förlita sig på FNs undsättning för att överleva. Samtidigt har FNs flyktingkommissariat konstaterat att i staden Mostar pågår ännu en etnisk utrensning. Varje natt upprepas det, ett 30-tal muslimer drivs ut från den del som kroatiska styrkor håller. De drivs in i de områden som muslimska styrkor håller. Fler än 500 människor har de senaste veckorna på det sättet drivits från sina boningar. Och muslimerna säger att de förra veckan också fann massgravar med mer än 500 kroppar. Offren från än mera brutal etnisk rensning. Men kroaterna riktar sina utrensningar inte bara mot bosnierna. FN säger sig ha konstaterat, citat, barbariska handlingar i deras konfrontationer med serberna. Serbiska byar har av kroatiska styrkor utsatts för den brända jordens politik. Staffan Emerson, Wien.
Och nu i helgen anlände de första svenska pansarskyttesoldaterna till den nordiska FN-bataljonens bas i Tuzla i Bosnien. Men långt ifrån alla av svenskarna kommer att hamna i det relativt lugna Tuzla. Två av kompanierna placeras i betydligt oroligare områden. Det 8:e kompaniet i samhället Varers, där det dagligen pågår granatstrider, berättar överst Ulf Henriksson som är chef för den nordiska FN-bataljonen.
Ja, Vares är ett av de som vi kallar här nere hotspots där det kan bli problem. Strider mellan de olika parterna, där skjuter man granat på varann mest varje dag.
Från både regeringsföreträdare och från Ulf Henriksson själv har det hela tiden hetat att den svenska FN-truppen skulle hamna i Tuzla, en relativt lugn stad i nordöstra Bosnien. Men nu, allt eftersom de svenska soldaterna steg för steg kommer på plats i regionen, visar det sig att bataljonen sprids ut över ett ganska vidsträckt område. Stabs- och trosskompanierna förläggs tillsammans med det 10:e pansarskyttekompaniet strax utanför Tuzla. Men över en tredjedel av den svenska styrkan placeras en bra bit utanför den hittills ganska fredade zon där Tuzla är huvudort. Men den verkligt utsatta positionen kommer det 8:e kompaniet att inta. Vares är, som vi hörde Ulf Henriksson säga, en hotspot, en plats där det kan heta till på allvar. Vares är beläget ungefär en 7-8 mil från Tuzla och det ligger betydligt närmare Sarajevo än Tuzla. Men Ulf Henriksson anser fortfarande att samtliga svenska kompanier är förlagda till Tuzla-området. Och han anser inte att man smugit med var svenskarna skulle komma att förläggas.
Oktober 1993. Äntligen så ansluter sig Georgien till OSS.
Den före detta Sovjetrepubliken Georgien ansluter sig nu till OSS, alltså oberoende staters samvälde som de gamla Sovjetrepublikernas samarbetsorgan heter. Och det betyder att det bara är de baltiska staterna som står utanför OSS. Det var förlusterna i inbördeskriget som tvingade med Georgien.
Eduard Shevardnadze fick krypa till korset och gå med i det OSS som hans land hittills har vägrat att ansluta sig till. Anledningen till denna kursändring är det katastrofala läget som Georgien just nu befinner sig i. Man frågar sig om det överhuvudtaget går att tala om Georgien som stat längre. För några veckor sedan erövrade abkhasiska separatister staden Sochumi och helt nyligen intog den förre presidenten Gamsa Khordia staden Poti. Gamsa Khordia fortsätter att inta städer i västra Georgien som nu håller på att skäras av från livsviktiga hamnar och kommunikationsleder vid Svarta havet. Shevardnadze gjorde sin deklaration om inträde vid OSS vid ett toppmöte här i Moskva idag, i vilket också ledarna för två andra kaukasiska republiker, Azerbaijan och Armenien, deltog. Hela den kaukasiska regionen är idag söndersliten av strider och plågad av flyktingproblem. Mötet med Jeltsin i Moskva är en framgång för Jeltsin och ett erkännande av att kriserna i Kaukasus enbart kan lösas genom ingripande från Ryssland. Elisabeth Hedborg, Moskva.
11 oktober 1993, Grekland.
Så till Grekland, där det inte oväntat blev en socialistisk valseger i parlamentsvalet igår. När 80% av rösterna hade räknat så hade socialistpartiet PASOK med Andreas Papandreou i spetsen fått drygt 46% av rösterna, och det ger en majoritet i parlamentet. Konservativa Nydemokrati hade fått knappt 40% och får efter 3,5 år lämna ifrån sig regeringsmakten.
Så är han då tillbaka igen som premiärminister, överlevnadskonstnären Andreas Papandreou. För 4 år sedan politiskt och nära nog fysiskt dödförklarad efter rader av skandaler och en stor påfrestande hjärtoperation. De grekiska väljarna, tyngda av regeringens åtstramningspolitik, har sett honom som den som kan återupprätta välfärden. Vad Mitsotakis hade att erbjuda var bara försakelser, frysta löner, försämrade pensioner och arbetslöshet. Det blev följden av den konservativa regeringens hästkur för att bota Greklands alla ekonomiska problem. Landet är EGs fattigaste medlem med den lägsta produktiviteten, den högsta inflationen och den största utlandsskulden. Mitsotakis fick klappar på axeln i Bryssel, men ingen uppskattning av väljarna. Han var en oinspirerande partiledare och han lyckades aldrig övertyga om att bättre tider väntade runt hörnet. I nederlagets bittra stund kan Mitsotakis skjuta en del av skulden på en viss Antonis Samaras som splittrade de konservativa rösterna genom att bilda ett utbrytarparti, det nationalistiska Politisk Vår. Som utrikesminister fick Samaras sparken av Mitsotakis för sin egensinniga och kompromisslösa hållning i Makedonienfrågan. Mitsotakis har genast tagit konsekvenserna av nederlaget och tillkännagett sin avgång som partiledare. Den 42-årige Samaras är just nu alltför impopulär inom partiet för att vara påtänkt som efterträdare, men många ser honom som en framtidsman och en föryngring. Andreas Papandreou får nu som ny regeringschef visa hur mycket vallöftena är värda. Han har lovat höjda löner och en generösare välfärdspolitik. Under större delen av 80-talet gjorde han som premiärminister Grekland till något av EGs svarta får genom att vägra anpassa sig till gemenskapens regler och leva över landets tillgångar. Det lär inte gå an numera. Maastricht-fördraget, som båda de två stora grekiska partierna har godkänt, ger inte Papandreou något eget manöverutrymme. Det kan bli en besvikelse för många förväntansfulla väljare.
Reporter Åke Wiklund.
Svenska arbetslösa 11 oktober 1993.
Antalet arbetslösa fortsätter att minska enligt Arbetsmarknadsstyrelsen. I slutet av förra veckan var 400 000 personer öppet arbetslösa och det är en minskning med 10 000 på en vecka. Samtidigt ökade antalet sysselsatta i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder med 10 000.
Oktober 1993. Nu jäklar ska vi ta hand om bråkmakarna i demonstrationstågen.
Ja, efter helgens bråk i Göteborg går polisen alltså till motattack mot maskerade demonstranter. Den 30 november, som brukar präglas av bråk mellan högerextremister och antirasister, kommer Stockholmspolisen att införa en ny taktik mot demonstranterna. Alla med rånarluvor och tillhyggen kommer systematiskt att gripas, det säger Sven Smedjegården som är chef för ordningspolisen i Stockholm.
Jag har inte för nu kommit fram till att nu är det dags att pröva den här saken.
Och då är 13 november en lämplig...
Ja, det är en alldeles utmärkt dag, för då springer det en massa folk just klädda på det här sättet ut på stan. Personer som går omkring på stan med rånarluva eller något liknande och dessutom har något tillhygge i handen. Det kan vara en sten eller en påk eller ett, ja, i princip vad som helst. De är uppenbarligen inte ute för att demonstrera. utan för att orsaka skadegörelse. Och i brottsförebyggande syfte så bör man då kunna ta dem om hand enligt 13 paragrafen polislagen.
Det är alltså 13 paragrafen i polislagen som Sven Smedjegården stöder sig på. Där heter det bland annat att om en person genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, så får polisen om så behövs avvisa eller avlägsna eller till och med omhänderta personen. Och detsamma gäller, står det också, om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas. Och enligt Sven Smedjegårdens tolkning har den med rånarluva och tillhygge uppenbarligen brottsliga avsikter. Och eftersom demonstrationerna på Karl XII:s dödsdag brukar sluta i tumult, anser Sven Smedjegården att ett tillfälligt omhändertagande är den metod som är lämpligast under de rådande förhållandena. Bakgrunden till den nya taktiken är att polisens dokumentering med videofilmning inte ger avsett resultat när vandaliserande demonstranter bär rånarluvor eller masker för ansiktet. Identifieringen omöjliggörs i det närmaste, anser Sven Smedjegården. Men han anser inte att det finns några risker för godtyckliga bedömningar från polisens sida med den här nya tillämpningen av paragraf 13.
Det tror jag inte är någon risk, därför att vi skulle ta hand om den snälla tomten på första advent. Det är föga troligt. Däremot så ser jag inget skäl varför vi skulle undvika att ta dem om handen 30 november som går i rånarluva och med påk i handen.
Det finns ingen risk att man kränker integriteten och den personliga friheten att klä sig hur man vill och ha med sig vad man vill?
Nej, det finns det inte.
Justitieombudsmannen JO, som tidigare kritiserat Stockholmspolisen för bland annat massgripanden i samband med fotbollsmatcher, vill inte idag kommentera Svensk Mediegårdens nya taktik. Men avdelningsdirektör Rolf Andersson på JO säger spontant att man kan göra olika bedömningar av hur 13 paragrafen ska tolkas.
Och det rapporterade Johan Fredriksson. Ett land som redan tillämpar liknande metoder som de som Stockholmspolisen nu vill pröva är Tyskland. Vår korrespondent rapporterar om hur det fungerar.
Den tyska lagen är glasklar. Det är förbjudet att delta i offentliga möten och demonstrationer i en sådan utstyrsel som gör det omöjligt att fastställa identiteten.
Oktober 1993. Hongkong, England och Kina.
Idag inledde Kina och Storbritannien den 13:e förhandlingsomgången om Hongkongs framtid. Förhandlingarna har hittills inte lett till någonting alls eftersom Kina inte kan tänka sig några som helst demokratiska reformer i den gamla kronkolonin innan den överlämnas till Kina om mindre än 4 år.
12 förhandlingsrundor sedan april, 100 timmars förhandlande utan en tillstymmelse till resultat och med enligt brittiska källor den kinesiska motparten i dess förhandlingstekniska favoritposition lätt tillbakalutade, vänligt småleende men fullkomligt orubbliga. Ändå gäller sakfrågan med europeiska mått en struntsak, en liten ökning av den mycket måttliga demokratin i Hongkong så att en tredjedel av ett litet parlament med blygsamma funktioner ska kunna väljas direkt och inte bara vara utsedda av bolagsstyrelser och andra intressegrupper. Det är vad de brittiska kolonialherrarna vill ge Hongkong före reträtten från denna sista rest av imperiet, men som Kina ser som en livsfarligt smittsam sjukdom som skulle kunna skapa en epidemi också på fastlandet i resten av Kina. Hongkongs guvernör Chris Patten, den sista i Hongkongs 150-åriga kolonialhistoria, utmanade förra veckan de blivande kinesiska herrarna med hotet att utan en överenskommelse kommer de demokratiska reformerna ändå att genomföras inför valen nästa år och året därpå. Kan vi inte stå upp för Hongkong idag? När ska vi då kunna göra det?
If we are not prepared to stand up for Hong Kong's way of life today, what chance of doing so tomorrow?
Men i takt med att det kinesiska inflytandet över Hongkong för varje månad gör sig allt mer påmint tycks den övergripande prioriteringen nu vara att helst hålla sig väl med modernationen i vetskapen att de, till skillnad från Chris Patten, har kvar sina liv i Hongkong även efter 1997. Bengt Törner, Hongkong.
11 oktober 1993, Mongoliet.
Jag fortsätter till Mongoliet. 1991 så lämnade över 40 000 gamla ryska rådgivare landet, och sedan dess har det gått ganska bra i denna före detta sovjetiska lydrike.
Undan gömt i 70 år bakom den ogenomträngliga sovjetridån, klämt som i ett skruvstäd mellan Sovjetunionen och Kina. Och nu, äntligen kan landet öppna sina stepper för omvärlden. Mongoliet, lika vidsträckt som glesbefolkat. Ett av de få områden på jorden som ännu är skonat från miljöförstöring. Mongoliet öppnar sig. I år kommer mängder av utlänningar. Till och med prinsessan Anne har varit här och minner om det brittiska imperiet. Aldrig har man sett så många. Slut är den sovjetiska erans militärmarscher, de som paraderar idag på stora stadion i huvudstaden Ulaanbaatar, är Genghis Khans krigare. Härskarnas härskare över mongolerna. Genghis Khan, han som enade landet och invaderade Ryssland och en stor del av övriga världen. En makt som varade i århundraden. Kommunisterna smutskastade hans namn överallt, i synnerhet i historieböckerna. Men Genghis Khan återtar sin plats. Och fester och ritualer går igen efter alla sekler. Kämparna tar efter för att komma i stämning. I Mongoliet har den kommunistiska regimen inte kunnat skada kärnan i traditionerna som har vårdats. Hästen är symbolen framför andra som minner om mongolernas storslagna förflutna. Bansarach och 200 andra barn förbereder sig för en ryttartävling. Loppet är på mer än 2 mil. För en tid blir han hjälte. Familjerna väntar otåligt på att de ska komma i mål. Om Bansarach vinner kommer han seger att följa honom hela livet. Men även om Mongoliet genomgår en kulturell renässans, och även om buddhismen har blommat upp och de troende utan rädsla kan besöka templen, så kan det inte dölja att det är ett land i djup identitetskris. Mongoliet börjar från noll. Och när mongolerna vill öka takten i frigörelsen från det tidigare sovjetiska förtrycket får de betala ett högt pris för sin självständighet. Mongoliets viktigaste sjukhus har akut brist på läkemedel, berättar chefläkaren Sodov Sodin på Ulaanbaatars sjukhus. I fortsättningen måste man betala medicinerna kontant. Priserna har stigit med minst 450%. Sjukhuset har inga pengar. Det måste förlita sig på hjälp utifrån. När läkaren visar oss i en operationssal är han en smula generad. Man får göra det bästa av det man har. Och till råga på allt drabbas operationssalen av ideliga strömavbrott. Ett av de allvarligaste problemen är den stigande dödligheten bland mödrarna på förlossningsavdelningen. Den har praktiskt taget fördubblats de senaste 2 åren. Det beror på att förlossningssalarna stängs av brist på pengar för underhåll. Och att kvaliteten på medicineringen har sjunkit dramatiskt. Och framförallt, ambulansorganisationen är i ett bedrövligt skick. Utan ambulanser måste de mödrar som lever i avlägsna regioner, och det gör de flesta, föda hemma. Minsta komplikation kan bli ödesdiger. Erdene är ambulansförare i Ulaanbaatar. Han tycker inte om sitt arbete. Han tjänar för lite. Och dessutom klagar han över att hälften av ambulanserna inte fungerar längre och att verksamheten hindras av bensinbrist. Vad kan man göra om mammorna dör vid förlossningen? Erdene måste först och främst försörja sin egen familj. Fyra döttrar och frun, även hon illa avlönad. Men Erdene har liksom många mongoler funnit ett sätt att kringgå penningproblemen. Han gör affärer med Peking och Moskva. Var tredje månad reser Erdene med 1000 dollar på fickan för att göra inköp i Kinas basarer. Sen stiger han på Transsibiriska järnvägen och som tusentals kineser, ryssar och mongoler gör han affärsresor ända till Moskva.
Mongolia in the beginning of 1991 went through what is really one of the biggest collapses ever of any economy measured in history. Basically, they lost 25% of GDP in financing from the Soviet Union. They had their trade relations, which were basically all with the former Soviet Union, collapse. And so in early 1991, all of a sudden, exports fell by 50%, imports fell by 50%, and the country really spiraled downwards into collapse. The stores were empty. It was really a horrible situation.
Hulgana är nomad. Hans farfars farfar levde så, och Hulgana kan inte föreställa sig att hans sons och hans barnbarns öde blir något annat än livet på steppen. Skandalerna, förändringarna i regering och ideologi berör knappast Hulganas familj. De har redan fullt upp med att hitta god betesmark för sina hästar, kor och får och härda ut i vinterkylan. Men förra året hände något som kommer att förändra Hulganas liv. Privatiseringen av boskapen. I Mongoliet talar man inte om privatisering av jorden eftersom nomaderna flyttar runt. De byter dal regelbundet. Det tog till exempel 2 dagar att ta sig hit. Men privatiseringen av boskapen är viktig. Mjölken och köttet och yllet förgick allt till staten. Idag är det annorlunda.
Jag har tagit av honom alla mellan. Den har tagit sig med det sista.
Han medger att det är tufft att anpassa sig till de stora reformerna inom den 2-åriga tidsram som den mongoliska regeringen fastställt. Det är dyrt att leva. Men inom ramen för det vidsträckta privatiseringsprogrammet har regeringen också gett obligationer till Hulgana och 90% av mongolerna. Obligationer som sen kan bytas till aktier. Efter det har såväl nomader som stadsbefolkning upptäckt ett nytt spel. Börsen. Mongoliets aktiebörs är ett fenomen. Varje dag görs 1500 transaktioner från alla hörn av landet. 300 företag är registrerade och sedan slutet av augusti får även utlänningar investera. Det är en integrerad del av privatiseringsprocessen i Mongoliet. Hjärnan bakom den mongoliska börsen är 27-årige Sulsargal.
The present Mongolian Stock Exchange is doing the privatization of about 80% of Mongolian economy, which is about, say, 70% of Mongolian GDP. And we have done today about 60% of it in last 1.5 years, which means we are exactly on the schedule, and in a 2-year period, we will finish the privatization of 500 companies. And today we have got 29 brokerage firms, 27 mutual funds, and we're having about 700,000 stockholders, individual stockholders all around Mongolia, which is about 30% of Mongolian.
Men det enda företag som gav någon aktieutdelning förra året var landets enda turistbyrå. Företaget ägs av 7000 aktieinnehavare och det har monopol på turismen i Mongoliet. På 4 år har antalet västerländska och österländska turister 10-dubblats, hälften är japaner. Stäpperna, praktiskt taget jungfrulig mark, nomadernas liv, spår från urtidens dinosaurier, exotismen, allt lockar tillfälliga upptäcktsresande. Men all mongolisk företagsamhet omges inte av samma översvallande entusiasm. Gang är en liten textilindustri som har ryckts upp efter privatiseringen för 1 år sedan. Gang är också med på börsen, men aktieägarna har inte fått någon utdelning. Tidigare var det en stor industri, men har nu styckats upp i mindre enheter. Företaget har minskat personalstyrkan, men hälften av de kvarvarande arbetarna på gang sjukskrev sig. Det var inte längre lönt att arbeta här. Tillverkarna går till bland annat en kanadensisk klädtillverkare i Ulaanbaatar, Temuin Mensch. Det är en industri man aldrig sett maken till i Mongoliet. De 1700 anställda blir snart 4000 när man öppnat den andra fabriken. Folk kommer från hela landet för att arbeta här eftersom det anses bra betalt.
All year I would say a little bit higher than the average. But we give the people just a lot more than salaries. We also help them out, you know, with food.
Till skillnad från förhållandena i Ryssland kan han här äga sitt företag till 100% och anställa vem han vill. Regeringen i Mongoliet vill skapa en gynnsam miljö för utlänningar. Mongolerna vill ha snabba förändringar. Men om de är öppna för utlänningar är de samtidigt rädda för sin nära granne, Kina, redan en ekonomisk stormakt som förtryckt dem i århundraden. Mongoliets president inser att man måste vara realistisk och att hans land måste komma överens med den forna inkräktaren. Privatisering, intensiv handel med grannarna, utländska investeringar, fria val.
It's interesting because Mongolia was always basically a state that was controlled by Russia and influenced by Russia, and yet today Mongolia is moving much more quickly than Russia is in terms of its reform. And so they were a year ahead of Russia in their democratic reforms, and they're certainly a year ahead of Russia in the economic reforms and in the privatization. They probably lead the world at the moment in terms of the speed.
Oktober 1993. Ett infekterat sår, Kosovo.
Kosovo kan enligt många bedömare bli platsen för en ny öppen konflikt i det som en gång var Jugoslavien. Och nu på morgonen publicerar Amnesty International en varning med detaljer om förföljelse av Kosovo-albaner. Och Amnesty uppger också att de härskande serbiska myndigheterna har hindrat organisationen från att göra observationer på plats i Kosovo.
Amnesty International har de senaste åren, trots trakasserier från regimer och myndigheter och hemliga poliser, lyckats ge ut rapporter om tillståndet för mänskliga rättigheter i totalitära regimer som Kina, från gangsterriken som Burma och ockuperade områden som Gaza och Östtimor. Men i Kosovo har problemen för Amnesty varit nästan oöverstigliga, heter det i ett meddelande från Amnesty i morse. Kosovo är i huvudsak befolkat av albaner och var en autonom del av Serbien i det Jugoslavien som nu brutits upp. Det var serbernas allt hårdare regemente med albanerna och slutligen upphävandet av deras autonomi som var overtyren till oroligheterna, kriserna och krigen i Jugoslavien. Det hör numera till politiska siares konventionella visdom att säga att Kosovo blir nästa plats för öppna krigshandlingar, och oron har stigit. Dels därför att serberna tydligare markerar att Kosovo är historiskt helig mark för dem. Dels därför att Europeiska säkerhetskonferensen i somras av serberna tvingades dra tillbaka sina observatörer från området. I dagens kommuniké från Amnesty säger organisationen att myndigheterna nekat en tillträde till Kosovo, och den tolkar detta i orden: vi fruktar starkt att de serbiska myndigheterna tagit detta steg för att dölja att övergrepp dagligen äger rum och att de inte vidtar åtgärder för att stoppa dem. Även utan observatörer på plats har vi skaffat oss kännedom om brotten mot mänskliga rättigheter. Polisen har en djupt rotad vana att trycka ner albaner. De tycker sig fria att angripa albaner på polisstationer, ja, även mitt på gatan. Det spända läget ökar. Det är en blandning av...